Välkomna säger vi från källaren i lagerhuset i Göteborg till Offsides podcast med mig Johan Orenius och min kollega och kompis Anders Bengtsson. Kan vi skippa lekar och trams?
Ja, det ser ut på det här.
Och så i början och gå direkt på fotbollen för en gångs skull. Mm. Vi har två finallag i Svenska Cupen nu, Djurgården och Malmö. Och lämpligt nog då så blev det så att vi såg varsin semifinal i helgen. Mm. Och jag har inte hört så mycket om den från dig. Så vi kan väl börja där. Du som såg då Stockholmsderbyt, AIK-Djurgården. Mm. Analysen.
Ja, det var faktiskt en intressant match. På så sätt att Djurgården fortsatte ju att imponera. Ännu en nolla från Öskans gäng. Och de var ju faktiskt överlägsna. Inte överlägsna ska man inte säga. Men de var betydligt bättre än vad AIK var. AIK, som de har sett ut lite grann under försången, ser lite sega ut. Offensiva spelet sitter inte riktigt. De kommer inte riktigt. När de väl kommer ner så stannar tempot lite grann. Och Kristoffer Olsson står och trampar lite på bollen på mittfältet. Och sådär. Sen defensivt så känns det redan nu med både Nyholm och Nisse borta. Det ser lite svajigt ut faktiskt. Det måste man nog säga. Så att jag känner inte alls att AIK... Jag tror vi kommer att återkomma till det sen, Johan. Lite tips inför säsongen.
Ja, det kan vara så till
och
med.
Ja, då ska jag kanske återkomma lite mer till AIK där. Ja. Men om vi pratar Djurgården där
De håller fast, eller Nordling håller än så länge fortfarande fast vid sitt 3-5-2. Trots alla de här nya spelarna som har kommit in som kanske ändrar balansen lite, kan man tycka.
Det får man säga. Jag tycker alltid det är svårt att avgöra.
Mm, det är väl mest en lek med siffror det där.
Ja, lite så är det. Så är det verkligen för mig. Alltså. Ja. Matte var aldrig mitt starka ämne heller, så att jag har lite svårt att se de där mönstren. Men så är det ju. Grunduppställningen är väl så. Djurgården däremot, måste man säga att de har ju en jävla massa lojala spelare som Öskan har dragit på sig nu jag vet inte, jag såg ju inte den här statistiken på hur många löpmeter de gjorde jämfört med AIK och så, men det känns som att de sprang mycket mer. De vann framförallt nästan alla närkamper, så här motlägg och grejer på mittfältet hela tiden. Andra bollarna var det alltid Djurgården som sög upp, och det säger väl någonting om antingen är det inställningen till just den här specifika matchen, eller är det någonting i grundstommen så i lagen som sitter. Så där vann de mycket på det, men sen har de också liksom ett lite mer varierat typ av anfallsspel, kan jag tycka. Ibland så har de den långa bollen ner då, vilket man då kan i Öskans fall kanske utnyttja då, att de har då ibland bara tre backar, då blir det en liten lucka ut mot hörnen. Mm. Och springer Kadewere och stångas och vinner en boll där, och sen så har de plötsligt liksom ett bra läge om han spelar lite snett inåt. Och han var ju jävligt bra alltså, Kadewere. Han var lite grann, tycker jag, utropstecken. Snyggt avslut när han gör 1-0 och spelar fram till andra målet. Och
man hade problem med hans fart när han väl fick komma.
Ja, men sen är han lite lurig. Han har ju lite det här liksom Adebayor, Kanu-aktiga i sig, du vet. Så när de var på topp.
Mm, vad menar du då?
Nej, men lite lurig stil sådär. Mm, alltså, man vet inte, precis. Man tror att de ska göra en sak, så gör de någonting helt annorlunda. Så, det är inte så att han har en briljant teknik, utan det är mer det här oväntade. Lite som nästan känns som att det är inte riktigt meningen, men det lyckas ganska ofta. Lite den egenskapen har.
Det var två straffar i matchen också.
Ja, precis. Och Isaksson räddar en straff. Otrevligt faktiskt. Och han var så jävla glad efteråt. Det är sällan man ser Isaksson i de här spontana glädjevrålen där han liksom knyter näven och bara står liksom mot Djurgårdenklacken då bakom målet och bara liksom känner adrenalinet flöda i kroppen. Det ser man inte så mycket på Isaksson. Det var kul att se.
Vi var ju inne på inför EM 2016 att vi skulle åkt ner till, var det Kasim Pasa då han spelade i, i Turkiet, och porträtterat honom och la en god vikt på just straffar. Av olika anledningar blev det inte av. Det var väl därför vi åkte till Krasnodar istället, tror jag, och träffa granen. Mm. Men jag vill minnas där i samma veva att Lund gjorde en intervju med Lasse Eriksson som egenskap av att han var landslagets målvaktstränare då. Och då var fram om att Lasse sa att det hade verkligen varit en stor grej för Isaksson, just det här med att han inte hade nypt några straffar då. Mm. Och det kändes som att han började komma in på intressanta grejer, vilken stor fråga det här var. Men sen hejdade sig lite för att kanske inte hänga ut Isaksson.
Du pratade om att Lund gjorde, vi gjorde faktiskt precis det här själva också, Johan.
Okej, okay. Kanske borde referera till oss själva istället.
Jag tycker
först.
Nästan det, det är nästan bäst. Ja, men det är precis som du säger, att man kände att Lasse var inne på någonting där, och sen så insåg han att detta kanske blir lite för stor grej. Vi ska nog inte göra det, och det var liksom ingen hemlighet. Det framgick med all tydlighet att Isaksson har haft ångest inför straff läggningar. För att han vet att han har så himla dålig stats. Mm. När det kommer till det.
Men Linnér nöp också en straff.
Ja,
jag blev ju glad då. Jag började gilla honom mycket. Mm. Lite förra året var det väl för att jag kände med honom helt enkelt efter Braga matcherna där när han hade det tufft och fick en del spott och spe och på sociala medier och så. Men sen blev jag ju väldigt glad när jag upptäckte det här bröderna Linnérs, Albin heter ju hans brorsa också i AIK, och deras enorma intresse då, att de är plane spotters.
Ja, han har ju ett superstort Instagram-konto som jag har tappat bort namnet på nu, men det är ju så 200 000 följare.
Ja, och det verkar inte vara sådär lite med en klackspark, utan jag tror det var Aftonbladet som intervjuade Oscar inför förra säsongen. Jag tror de hade kanske någon serie med spelare sidointressen eller något sådär, så de plåtade honom på Arlanda. Och han levererade ju verkligen, för ibland kan ju den där vara lite krystat. Man kanske drar någon i någon motorverkstad och så, ja, jag gillar bilar, men det här blir en stor grej. Mm. Så, men han verkade ju verkligen vara rätt extrem, och hans bror Albin också, att de ofta var ute och, som de sa, gled ner i varsin Baden-Baden och bara kikade på plan.
Ja, då var livet rättvist.
Och så var det väldigt roligt när han hänvisade till AIKs målvaktstränare på Karlberg, att han ofta var på Oscar när han tyckte att Oscar inte riktigt var med på noterna. Att står du och tittar på plan nu igen? Mm. Och Oscar sa, grejen är att han har rätt. Det kommer ofta intressanta plan i Karlberg ungefär.
Ja, det var väl taket sänkt på.
Exakt, så då fick han inte chansen att se några. Ja, och så var det ju rätt dimmigt också.
Ja, just det. Ja. Det sista man ska säga bara innan vi lämnar över till din analys av den andra matchen är ju att man vill ändå lyfta lite Radetinac i Djurgården, som var väldigt bra i matchen. Men som också har känt rätt mycket, för han hade väl två stycken korsbandsskador som han kom tillbaka efter så 8-9 månader, och så spelade han lite grann. Och sen så fick han en ny, lite så som kanske Jasmin Sudic har haft. Liksom, man känner att det borde knappt gå. Men han var riktigt bra faktiskt.
Och här pratar vi också om en AV-spelare. Mm. En som ofta, det ser inte ut att gå, det ser ut att gå jättelångsamt ofta. Mm. Men ändå har han en förmåga att komma och ta sig fram. Mm. Men han var ju skickligare än Åtvidaberg. Nej, men kul att han är tillbaka. Mm. Och så deras motståndare då, Djurgården, som ju blir Malmö FF, som vann då i matchen som jag såg. Hade det väldigt bra, kan jag berätta för dig, i lördags kväll. Jag såg matchen med min pappa. Varsitt glas rött. Och kände mig ganska taggad för den matchen. Vi var inne på det tidigare att den har, att det står mycket på spel. Mm. För Östersund var det ju enda chansen att, för att nå Europaspel på. Medan Malmö har sin, inte en titel på sen 89 eller vad det är.
Ska vi, måste nästan bara berätta varför du var i Motala i helgen eller?
Ja, jag var där. Jag var dragplåster på.
Verkligen homecoming var det?
Ja, det var det.
Ja. Mm. Du och din bossa, Nicke, ni var dragplåster på en stor mässa. Du skickade mest till mig några minuter innan du skulle kliva ut på scen. Jag skojar inte, det är minst 1000 pers här.
Det var över 1000 pers i lokalen, i alla fall.
Alla. Då började du där lite i benet.
Ja, då var det Per Mertesacker-uppladdning i vårt omklädningsrum.
Ja, men det var helt enkelt inbjudet. Och det har ju också föranletts av att du blev intervjuad av lokaltidningen, du och Niklas, här på Centralen i Göteborg. Och jag läste intervjun, en fin intervju. Lite faktaruta.
Kan vi
som vi alltid pratar om i faktarutan. Det är där guldet finns. Och det här är ju en fråga så. Spendera mest pengar på? Fick både du och Niklas den frågan. Och du svarade på?
Biobiljetter står det i alla fall.
Så jävla torrt. Du går på bio. Är det 5 gånger om året?
Ja, det är det ju.
Det är en 500 om året.
Ja.
Fan, antingen är du snål eller så har du inga andra intressen.
Ja, du kan ju intyga om att jag inte är jättesnål.
Nej.
Och
nej.
Det andra är ju minst lika deppigt. Men snus hade väl varit det rättvisa svaret. Ja. Men ja, det var inte bra.
Nej.
Det var någon slags en företagsmässa för att promota stan. Och vi var där i egenskap av att vi har växt upp där och vad vi tycker om den. Och så.
Ja.
Det var faktiskt väldigt, även om det var lite nervöst med mycket folk, så var det rätt lätt uppgift. Mm. Det var mest att berätta om fina saker med Motala. Mm. Och så mycket sport. Så.
Ja, men det var goda vitsord efteråt. Det var succérubriker. Att ni verkligen gjorde, ni var lika skickliga på scenen som ni är i tidningarna.
Och skickliga var ju också Malmö FF då, senare på kvällen. Som då betvingade Östersund med 1-0. Det var väldigt skönt att glida ner där tillsammans med farsan som lite i förbifarten avslöjar att det kanske var han som låg bakom att superettan heter just så.
Ja, det måste nog också vara snabbt kanske.
Ja, det var apropå när det kom ut de här, och det kanske är mer känt nu när avsnittet är ute, det här med att...
Att din pappa satt med i SEFs...
Han var mycket kort i SEFs styrelse, det var ganska, det var länge sedan då. Mm. Men det var apropå det här med huruvida Allsvenskan ska säljas och ändra namn, DHL och så. Mm. Nu vet vi inte riktigt hur det blir med det, men då kom han in på det och sa att ja, det var faktiskt jag som... superettan där, sen backade han lite och hans version nu var att det hade varit aktuellt om den kanske också skulle ha något företagsnamn. Mm. Ja, Dekoligan i Norge var ju den näst högsta som var såld. Veikkausliiga i Finland är också såld, så att säga. Så att det är ingen bra idé. Och sen, jag vet inte om det var jag eller någon annan som kom på superettan, men jag minns att jag sa så där, vi låter det vara superettan så länge i alla fall. Och sen blev det superettan. Så. Och det var ju fint. Det är väl ett namn som har satt sig.
Ja, absolut.
Så jag ska inte hänga ut honom för mycket. Nej. Har jag redan gjort nu. Skitsamma. Ja. Så såg vi matchen då. Och det var en match där det kändes som att först blev både jag och pappa irriterad på när vi såg Islamovic med tröja nummer 99. Det strösslas ju med höga namn, eller höga nummer. 93 har väl gått oss. Det retade vi oss lite på. Och sen kunde vi se att det var ett Malmö som anpassade sig väldigt mycket efter Östersund. Det var tydligt, de hade nästan alltid två spelare på Ken Sema så att Erik Larsson inte skulle stå själv mot honom. Det blev ofta Rex som fick täcka upp där. Och så ville de hålla dem borta från straffområdet och det lyckades de ju ganska bra med. Östersund hade ju sina chanser på en del Godos-skott och så, men det kändes som Dahlin hade rätt bra koll på dem. Och så fick de den här kontringen där Jeremejeff slår en perfekt avvägd passning och Traustason lägger in den. Nu sitter jag och refererar matchen.
Ja.
Det var inte riktigt mer.
Ja, jag börjar zona ut, känner
jag. Och lyssnarna med kanske. De hade ju ett ribbskott på slutet, en Kensema frispark. Och visst kunde det ha slutat på ett annat sätt. Men Malmös plan var ganska tydlig och den klarar de bra, tycker jag. Och framförallt så kände man att det här är två... Jag var inte riktigt ärlig när jag sa att jag inte såg någonting på Stockholmsderbyt. Jag såg lite och det jag såg var Djurgården stabilare. Men båda de lagen som spelar på lördagen såg bättre ut, tyckte jag. Och det vimlar ju faktiskt av riktigt bra spelare i dem, båda två. Och det är väl det man kan känna med Östersund nu, när det inte blir något Europaspelat. Hur många av dem är kvar när vi går in i augusti sen, kanske. Så jag tyckte framförallt att det var kul spelmässigt att se Mattias Svanberg som... Ibland lyckas det inte, men han har alltid ambitionen att ta sig fram. Lite handbollslikt sådär, gå på genombrott. Verkar liksom bara fortsätta med det hela tiden. Ger man honom mycket speltid så han kommer bli riktigt bra, tror jag. Och Erik Larsson känns som en bra ersättare till Tinnerholm. De ser ganska stabila ut. Och sen tyckte jag Magnus Persson, det är som att han har växt in lite i rollen. Jag tyckte han kändes lite stissig och lite stirrig och nervös ibland första året. Mm. Nu tycker jag att han har ett helt annat lugn och blivit lite rosenbergsk i sina uttalanden. Att de är kanske lite kaxiga men ett lugn som backar upp det där. Mm. Han känns mycket mer trygg, tycker jag, i sin roll. Nu tänker jag bara kanske på medialt och sådär. Men det känns som att det smittar av sig. Lite flyt. Alltså Östersund kunde ju ha gjort mål. Men de fullföljde sin plan väldigt bra. Och det är två lag som tror kommer ligga högt uppe fram till sommaren. Och där kanske framförallt Östersund riskerar att bli försvagade, tror jag. Mm. Det var en rolig match att se på.
Mm. Då ska vi säga det att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more. Och snart börjar Allsvenskan då och Superettan. Och C-more kommer att visa alla matcher. Idag är det 10 dagar kvar till Superettans premiärmatch Halmstad-Helsingborg och 11 dagar kvar till den allsvenska premiären. Med bland annat Hammarby Sirius och Östersund-Djurgården i premiäromgången. Dessutom vill C-more påminna om att SHL-slutspelet nu börjar på allvar. Samtliga matcher i kvartsfinalserien visas på C-more och ikväll är det kvartsfinal 2 mellan Malmö, Frölunda och Skellefteå. Färjestad.
Och så är det upptaktsträff.
Ja, samma dag som vi släpper det här avsnittet.
Ja, betyder det att vi inte deltar
på
den?
Nej, det är på Arlanda då. Det är också ett tidigt tecken på något sätt att för i tiden så gjorde man en happening av den här dagen. Det var liksom en hel dag som avslutades med middag och inte sällan lite festligheter på kvällen. Där man fick umgänge, eller möjligheten att sänka ett par, göra en Stuttgart med någon allsvensk tränare eller två. Nu är det in och ut snabbt som fan Arlanda. Och så bara bränna av programmet och sen så flyger alla hem till sitt respektive...
Ja. Ja, det är en signal och en fingervisning om att det här vill man inte lägga tid på onödan från klubbarna, utan det är något som bara ska göras. Men kan det vara en bra idé att man... De skulle nästan kunna ha varsin sån där liten monter som de ibland har då, där man kan gå och få flyers och info och sådär.
Lite Mjällbykaramell kommer jag ihåg att jag fick något då.
Ja, ja men typ sådana, lite som valstugorna fast med allsvenska fotbollsklubbar. Mm. Att de skulle kunna ha den vid varje gate så, där de sen bara kan dra.
Just det. Gate 43, Östersund.
Ja, exakt. Vi kommer då inte vara där den här gången. Men det jag tänker på, vi vet ju hur det brukar se ut. Mm. Det kommer vara Janne Andersson glider kanske dit eftersom de har ju landslagssamling nu. Karl-Erik kommer säkert stå och prata. Det ska tippas och röstas vilka vinner, vilka åker ur. Det ska hållas lite anföranden. Man ska säga, var det någon som var rolig? Namne var lite kul, kommer någon säga. Och sen kommer det vara då det som jag kanske förknippar mest med upptaktsträffarna. Den obligatoriska bilden. Och du vet vilken bild jag menar nu.
Och du tänker på tränarbilden, va? Där tränarna drar på sig matchtröjorna.
Och här tänker jag mig att har vi att göra med den mest vältränade tränarupplagan allsvenskarna sett vad gäller huvudtränare här. Brukar ju ofta vara tradition att de just så smiter, de ska ju också dra på sig den här över kanske en skjorta eller en lammullströja sådär, och att de gärna smiter åt lite i magen.
Har man sett.
Men nu?
Ja, det är inte många som har den där magen i tränarsverige, tränarallsvenskan 2018 faktiskt. Det har du rätt i, Johan.
Det är, om man bara går igenom dem, det finns ju däremot många som är, alltså som känns som att de har drömkroppar. Ta bara en sån som Joel Cedergren uppe i Sundsvall. Han känns ju råstark.
Han har lite triathlon-aura över sig, va?
Ja, det skulle jag säga. Och sen har vi ju alltså Magnus Persson, jättebra form, gymmar nog mycket.
Mycket spinning på den.
Kan jag tänka mig, ja. Alm som har ersatt Stare är ju i, han är alltid i fin form och är ju dessutom, tar aldrig till flaskan. Och sen har vi Poja då i Göteborg, vältränad.
Potter
såklart, lite senare.
Precis, ja.
Och Billborn i Hammarby, där känns det som att där löps det mycket.
Ja, det är en halvmara, Hammarby Sjöstad på morgonen.
Ja, en tydlig utstrålning av en svensk klassiker. Han kanske inte har gjort det, men säger när jag får tid är det något jag vill göra, tror jag, Stefan Billborn skulle säga. Bra flås på honom, tror jag. Och vad har vi mer? Jimmy Tellin, det är inte dåligt.
Nej, absolut inte. Norling.
Ja, han bänkar ju. Han är gammal hockeyspelare.
Ja, just det, det är mycket bänk på sig.
Ja, men han är stark.
Han har ett gym hemma i källaren.
Det kan han mycket väl ha. Ja, men han använder nog Karlbergs gym en del också. Öskan är ju, han har ju inte kanske samma flås, men jag tror han är kanske den, han tar sig ändå långt i armbrytningstävlingen på kvällen.
Han har viljan.
Ja, det har han. En bra inställning. Namne skulle man kunna dra upp här, men han är ju inte dåligt tränad för att vara så pass gammal som han är. Och så har han ju kanske en assisterande som väger upp där lite.
Ja, kanske den mest vältränade assisterande tränaren i norra Europa, Henrik Hyström.
Precis, så det tycker jag nästan det tar ut varandra. Och även de här nya då som har tillkommit ser ju i alla fall vid en okulärbesiktning ut att vara i fin form också. Luis Pimenta i Brommapojkarna och även Valentich i Dalkurd. Också rätt bra löparutstrålning. Sådär. Så, alltså, det är väl kanske, jag vet inte hur, alltså, Jens Gustafsson kanske inte går längst i BIP-testet, men inget fel på honom heller. Ja, det är en superelit.
Ja, det som sticker ut lite i gänget är kanske Patrik Winqvist också.
Just det.
Trelleborgs tränare, som ju kompenserar då med att han också har den här liksom, det här liksom, lite ibland kanske så att lite den här vikingastilen, att han ska alltid, oavsett om det är minus, det var ju sådär när de kvalade i höstas mot Jönköping, jag tror att det var matchen som var i Jönköping, då var det ju snö och grejer, men han stod ju i sin tisha, det är ju hans grej, det är ju skockgrejen då för honom.
Ja.
Så han kompenserar, han har ju också så att han liksom, det finns inga hinder för honom.
Ja, just det.
Även om han ska möta liksom kanske Rydström i något BIP-test, så han ger sig inte. Han kör på att han spyr.
Nej. Så håll utkik efter den obligatoriska tränarbilden och tänk då på att det ser tränat ut.
Ja, och då ska man också tänka på att det har ju hänt ett par gånger när den här tränarbilden tas att det är en person som ska liksom lägga sig framför de andra. Och då undrar man, vem i det här gänget tar den rollen och lägger sig framför de andra som lite spexan? Och det är ju kanske ett litet svagast tecken för Tränarsverige. Om vi säger att de är jävligt vältränade, så finns det ingen som har riktigt det här spexet i sig. Kanske?
Gubben i lådan.
Nej. Jag kan inte se någon på rakan som räcker upp handen. Jag tar den, jag vill ligga där.
Precis, och där det inte finns heller är att det måste finnas. Man kan ju, skulle det kunna bli någon, liksom att man just gör med Nanne någon kul grej, att han är gammal och sätter honom i någon stol.
Med läsarsögen på nästippen.
Ja, för att liksom få, det vore kul om de verkligen siktar på att bli virala. Det tror jag inte är deras målsättning. Men kanske att de gör någon grej just av att du är gammal, så där kanske det är du som ska göra. Men det som saknas är ju också en anstiftare till detta, en Alexander Axén, som kan driva igång en sån sak.
Ja,
det ser vi ju inte här tyvärr, utan det är ju väldigt seriöst då. Sen kommer de då som sagt snabbt åka tillbaka till sina klubbar igen. Vad har vi Har vi några milstolpar vad gäller de här upptaktsträffarna? Du nämnde ju att det var lite mer pådrag förr. Och en mytomspunnen, eller om det var flera till och med upptaktsträffar, är ju när de åkte Finlandsfärja förstås. Där var det nog lite mer spexigt, om man säger så. 97 var det väl när Västerås var nykomlingar. Och jag tror att det var på en upptaktsträff då som Liston Söderberg pratade om att Västerås var ett ariskt lag, vilket inte var så bra sagt. Och sen har vi, vad har vi mer? När var det Stare var och sa att Elfsborg joggar hem det? Det kan ha varit 2009 kanske.
Ja, det var det säkert.
Och sen har vi då den för dig som har betytt väldigt mycket, den upptaktsträffen när du hamnade bredvid Peter Svärds fru. Det är en grej du ofta återkommer till.
Nej, jag hamnade inte bredvid Peter Svärds fru. Jag hamnade bredvid Peter Svärd på middagen. Men han pratade mycket om sin fru. Som var konstnär, och han pratade mycket om hur hon hade öppnat upp en helt ny värld för honom, ett helt nytt perspektiv där han såg lite mer mjuka värden i, så som han kunde applicera i sitt tränarskap. Men också samma dag där, det var ju full rulle den dagen, det var ju Örebro den här upptaktsträffen, det var 2010 som du sa. Det var det Peter Flack som underhöll.
Lokal, vad ska vi kalla honom, reviartist kanske.
Det var många som satt och skriva på sig där, det kan jag säga.
Det kan jag tänka mig. Jag minns ju med fasa, jag vet inte om det var 2013 eller 14 eller 15, men jag åkte ner till Malmö. Och han debatterade på scen mot Erik Hamrén. Ska vi spela höst-vår eller inte? Helt obegripligt, vi har ju inte så starka åsikter om det. Det var några ämnen som skulle avhandlas, men jag minns att just den blev det stora, för det var där Hamrén kände som starkast. Jag minns att jag kände mig ganska obekväm, men att Anders Svensson efteråt sa, du klarade det bra.
Skönt för det.
Ja.
Jag ska ju faktiskt på en upptaktsträff, men det blir Superettan upptaktsträffen, och den är ju faktiskt i Göteborg på måndag, så det kommer kanske en liten recension från den nästa vecka i podden.
Ja, men det ser vi fram emot. Ska vi kompensera ändå att vi inte är där och kan trycka på de här mentometerknapparna, om man nu fortfarande är de som gäller när man då ska tippa tabellplaceringar och så vidare. Låt oss inte gå igenom hela, vi har väl något avsnitt som mer kommer handla om allsvenska premiären vad det lider. Men om vi bara betar av de här som ju nästan alltid kommer, eller i och för sig, här jobbar man ju med olika saker, för på scen, och när man då ska rösta, tippa dem i publiken, där är det ju de här basic, vilka vinner, vilka åker ur. Och sen brukar ju kanske kvällstidningarna gå runt med lite mer tuffare enkäter. Ja, och där är det ofta vem får sparken först kanske och sånt. Så ska vi bara ta, vad ska vi säga, ska vi ta topp fyra? Vilka åker ur? Och vi kanske ska slänga in den där då, vem får sparken först?
Ja.
Och skytteliga vinnare kanske.
Ja, just det. Men topp fyra då? Då är det 1, 2, 3, 4 den ordningen. Ska du börja då, Johan? Vad trycker du på?
Då trycker jag på 1 Malmö FF, och trycker jag på 2 AIK, jag trycker på 3 Östersund, och jag trycker på 4 IFK Norrköping. Så kan väl du trycka, så kan väl prata lite om det sen.
Ja, jag trycker Malmö FF 1, Djurgården 2, så jag är lite färgad där efter söndagens match. 3 AIK, 4 Östersund.
Hur resonerade du?
Jag tror jag var inne på att sätta AIK läge faktiskt. Jag är inte så säker på. De har ju värvat in så himla mycket, och på papper ser det ju bra ut med de här namnen och så. Men jag är inte så säker på att de får ihop det faktiskt.
Nej, jag är osäker på Östersund. Jag lekte med att sätta dem utanför topp 4, för det känns osäkert nu med vad som kommer hända. Det känns som de kommer spela 2 säsonger verkligen.
Ja.
Men de har ju också en historia där de har varit väldigt bra på att ta in spelare, och spelare som snabbt har gjort bra ifrån sig också.
Ja, och där ska vi också ha klart, jag är, det är min fingerspits kanske.
Vad är det?
Ja, men det är att Potter lämnar Östersund i sommar.
Ja, okej. Okay. Ja. För inte sparka då. Utan...
Nej, för fan. Ja, då har Kimba tappat det riktigt.
Och sen petade jag upp Norrköping där. Djurgården har ju sett varit jättestabila här under kuppspelet, och inte minst bakåt. Och det känns som att de ligger ganska långt fram. Men jag tror att en del andra lag som kanske har haft lite mer omsättning med spelare in har en möjlighet att nå en högre kapacitet. Och där tror jag bland annat Norrköping, som inte gick alls bra i kuppen. Och jag var faktiskt nosa på IFK Göteborg också, men tänkte topp 4, det blir de inte. Jag tror de blir bättre under på än vad de blev förra året, men inte så högt upp. Vi ska inte gå igenom hela tabellen här nu. Vi går vidare med vilka åker ur då.
Ur åker Dalkurd och GIF Sundsvall.
Jag har skrivit ur åker Sirius och GIF Sundsvall, och spelade med klubbar som Trelleborg också med i matchen, och även Dalkurd som jag har en logistisk utmaning också framför sig. Men Sirius hade ju en otrolig vår förra året och en bit in på sommaren också. Fick det sen tuffare under hösten och ser ju bara ut. Nu fick de in då Omar Eddari som ju ser ut att vara ett jättebra nyförvärv. Han kanske hade hoppats på något bättre än Sirius, men det var ju nästan nödvändigt kändes det som. Jag tror ändå de får det väldigt tufft. GIF Sundsvall hade det ju tufft och fick kriga redan förra året. Och sen, de är lite svårare att bedöma, BP och Dalkurd som är nya, och Trelleborg då. Trelleborg, och här är jag lite kanske färgad av tidigare, men att det känns som att de kan vinna tillräckligt många poäng hemma nere på Vångavallen och där de har sitt gamla gräs där. För de har ju tappat också, ska man ju säga, med Islamovic och sen när Kamara Jönsson gick sönder. Men vad kom vi fram till här? Jag sa Sirius och Sundsvall, du sa Sundsvall och Dalkurd.
Ja, precis. Och då första tränaren att förgå då, en lite tuffa frågan som kanske inte ställs på scen, men då säger jag Valentich i Dalkurd, jag tror det. Och det säger jag utan att ha någon som helst koll på varken där. Valentich, jag vet att han var bra under Melberg i BP. Och jag har väldigt lite koll på Dalkurd, vad de har gjort här under vintern. Jag har inte sett en match med dem faktiskt, så att, jag har ingen aning, men jag säger det.
Jag säger Luis Pimenta i Brommapojkarna, som jag ju då inte tippade skulle åka ur, men där tänker jag mycket på att Majstorovic har inte långt ifrån till knappen. Nej, så att säga, och är ganska påverkad under sina år i Grekland. Så blir det inte kanonvår, så tror jag att han är inte främmande för skiften. Nej, helt enkelt.
Ska vi ta skytteliga vidare också eller?
Ja, gör det.
Ja, jag tar Kadewere.
Du tar Kadewere, ja, jag tror. Du har sett en match i helgen, gillat Djurgården.
Ja. Jag känner jag ser lite trovärdighet när man sitter och snackar sådana här saker. Ja, vilka vinner och så.
Ja, men lag som...
Så jag kan lika bra bara dra till med någonting roligt om du skulle träffa rätt, för då framstår jag plötsligt som ett geni.
Ja, men gud, lag som jag berömmer här, eller de ska ju vara bäva nu. Jag har dokumenterat dålig tippare.
Ja, så vad säger du då?
Jag säger Carlos Strandberg om han spelar hela året.
Bra.
Ja, vi kanske ska nämna då, du var upptaktsträffar här. Vi har ju också vår egen lilla upptaktsträff
inför säsongen. Ja, lämpligt nog på måndag, samma dag som det är Superettan upptaktsträffen i Göteborg, så har vi vår upptaktsträff i Göteborg, och vi har ju pratat om denna.
Ja, precis som du inte tyckte att jag borde göra reklam för ett annat medieföretag när vi har gjort samma sak själv, så tycker jag inte du ska börja göra reklam för upptaktsträffen i Superettan. Vi har vår egen kväll,
ja, just det.
Samma dag, 26 mars. Där vi då, dels är det ju apropå säsongen som börjar, vi firar att vi kommer att ha ett nytt nummer ute, och den här blågult boken då också, skriven av Jesper Högström, hela historien om Sveriges herrlandslag.
Ja, vi ligger inklämda mellan två landskamper, det är Chile på lördag, sen så är Rumänien på tisdag. På måndag då så har vi kväll, och då kommer Jesper Högström dit och pratar om, kanske framförallt Hamrén-tiden tror jag. Att han skulle kunna prata om.
Det kan jag tänka mig att han är sugen på att stanna i. Vi kommer vara där och stå på scen. Och förutom Jesper Högström så kommer Svante Samuelsson dit också.
Som debuterar i detta numret som skribent. Han har skrivit ett reportage om den sjukaste och jobbigaste övergången som han har upplevt under alla sina år som klubbdirektör i Allsvenskan. Och det var med när Ettrick Berisha gick till Italien, och det var det är faktiskt en otroligt fascinerande historia som är väldigt läsvärd, och den pratar vi lite om, men vi pratar säkert också en del om hans erfarenheter som klubbdirektör i Allsvensk klubb.
Ja, kanske gamla ÖIS-minnen och så, vem vet.
Och så är Bosko Orović klar för detta. Så han kommer också, jag kommer intervjua honom på scen, och det är ju en tydlig koppling då till det här numret också, där vi har den första delen av fem i den här följetongen om Gais. Så hur gör man, Johan, om man ska anmäla sig till den här kvällen?
Ja, då swishar man. Jag ska säga att det kostar 190 kronor att gå. Och för det så får man den här blågult boken.
Lite käk.
I handen. Dryck och tilltugg. Man får vårt nya nummer. Man får också en fribiljett till brunch på Bolbar. Och så dryck och tilltugg. Och alla de här intervjuerna och vår, inom citationstecken, underhållning på scen då. Men det tror vi kan bli en riktigt kul
kväll. Tror det.
Och man kan fortfarande anmäla sig då. Då swishar man. Och då swishar man till nummer 123-448-2147. Nummer 123-448-2147.
Bingo!
Och så skriver man när man swishar sin e-postadress i det här lilla meddelandet, samt antal som kommer gå. Om man är själv så skriver man ju en då, eller om man har en kompis så skriver man
två. Noterar man inte de här swish-siffrorna så kan man då gå in på Offsides Facebook-sida, så kommer man kunna hitta det väldigt lätt. Och platserna går åt, så in och anmäla snabbt där.
OS är slut sedan ett bra tag, och nu är även Paralympics över från Sydkorea. Mm. Har du tittat någonting på Paralympics?
Nej, det var någon kväll här och där som jag såg något sammandrag och så. Mm.
Jag har tittat lite och blivit arg.
Mm. Jag såg det, att det kokade lite i dig. Det gör mig glad. Det är inte den som det kokar så ofta i.
Nej, jag såg långt ifrån allt ska jag förstås säga. Men det kom sig så att ofta hamnade framför Paralympics-studion som ofta tog vid efter Sportnytt på kvällen. Mm. Satt i tv-soffan och halvdåsade, såg på Sportnytt och sen så lämnade de ofta över till Paralympics-studion. Och till Maria Wallberg som hon heter och hennes expert eller SVTs expert Aron. Och tänkte på det första gången jag såg det och tänkte ännu lite mer andra kvällen jag såg. Det handlade mycket om skidåkaren Sebastian Modin som då är...
Med Zäta, Sebastian.
Ja, precis. Mm. Och som det stod då i den lilla skylten från studion, Super Zeb. Vilket också skvallrar lite om vart jag är på väg här kanske. Jag hade då läst om Sebastian Modin som alltså skidåkare och i princip blind. Jag hade läst ett porträtt om honom i Filter, vår systertidning som skrev inför Paralympics. När de skrev om hela hans historia och hans idrottskarriär. Och man fick dels läsa om alla utmaningar han haft förstås. Men också väldigt mycket detalj om hur den här sporten gick till. Det finns ju mycket frågor man kan få om man bara hamnar framför en sån sändning. De har ju då en guide då, till exempel en ledsagare som de har kontakt med via en hörsnäcka. Och en mikrofon som helt enkelt guidar vad som är på gång. Ser ingenting. Hur skarpa kurvorna är och hur man ligger till konkurrenter. Allt sånt där. Superviktigt. Och sen fick man reda på hur det har gått tidigare. Och han tog silver i Sochi då bland annat. Och nu siktade han på guld i Pyeongchang. Så hur gick det då? Då blev han fyra i sitt första lopp i Paralympics nu. Och sen blev han tvåa i det loppet som jag såg, som var sprinten. Jag tänkte på det direkt, att jag störde mig på anslaget som var i den här Paralympics-studion. Hör, det var faktiskt min fru som först sa att det känns som vi tittar på lilla sportspegeln. Och så kändes det faktiskt. Dels, egentligen är jag skulle inte dra det här till hejaklacksjournalistik, men det var det ju väldigt mycket. Att när de lämnade över, att om Sportnytt sa sådär, att nu ska vi över till Paralympics-studion, då sitter de sådär och håller tummarna demonstrativt sådär.
I studion då?
Och berättar hur, tror du på guld? Ja, jag tror på guld. Vågar du lova guld? Jag vågar nästa lova guld. Vi hoppas på Sebbe idag. Det får man väl göra om man vill. Mm. Dels fick man veta ganska lite. Nu råkade jag känna till en del eftersom jag hade läst den här artikeln om hur det funkar, men man fick reda på att han hade haft lite strul med guide, men inte riktigt vad det betydde. Och sen så skulle jag se den här sändningen som var ett uppsnack inför sprinten. Då hade han blivit fyra då. Och de sa så här, Sebbe har varit lite grinig, men nu hoppas vi på guld. Och så blev han tvåa. Och de är överlyckliga över hur stark detta är. De jublar och han är då Silver Sebbe, eller Super Sebbe. Och han får intervjuer efteråt och alla är så himla glada. Men så jag kunde märka så tydligt att han var inte helt nöjd. Han hade hoppats på guld här. Han hade ju ett silver redan då från Sochi, men det var nästan som att han inte fick vara riktigt besviken. Han berättade också i en intervju lite i förbifarten att efter den här fjärde platsen några dagar tidigare, det hade varit hans värsta dag som idrottare. Han hade varit så himla besviken då. Det ville man liksom inte alls in och liksom peta i, utan nu skulle man bara vara glad över att det blev silver. Inte liksom någonting om varför det kanske inte blev guld. Jag menar inte att han ska ställas till svars. Men det blev så jäkla spexigt. Och så hade han då sin ledsagare eller guide som heter Robin Bryntesson. Jag vet inte om du känner till honom, men han är en gammal skidåkare som också har blivit lite mediaprofil. Mm. Tror han används kanske av Expressen eller liknande. Han är något av en karaktär. Väldigt öppen och social och gillar att snacka och skämta och sådär. Ja, visst. Gör sig ganska bra i tv. Så vid intervjuerna efteråt så då hijackade när Robin Bryntesson det lite. Han tog över mikrofonen och började intervjua de som hade vunnit, en kanadensare och hans guide, med ett otroligt spexigt tilltal. De hade precis gått i mål nästan och förlorat mot dem, och så ser man Sebastian Modin lite att känslan var att han tycker inte alls det är så kul. Utan det blev liksom, alla tyckte det var charmig han är liksom sådär. Jag tyckte att det var, då blev det som att han inte var, fick vara besviken över det, utan det var så himla starkt att han ens var där och alla bara hejade på honom. Det tyckte jag liksom var förminskande av honom som idrottare. Alltså det var inte så att han var så här, han ville slänga sin medalj, men att han hade hoppats på guld var ganska tydligt, och att han inte var 100% nöjd i alla fall. Men det var bara, det blev som lilla sportspegeln så där. Och sen när han tog över det här och bara drog spex, och det antar jag var roligt då så där. Men så såg man han stå lite bredvid, att för han är fortfarande inne i sitt lopp och undrar vad han hade kunnat gjort, åkt lite snabbare och vunnit. Och det där smakade jävligt illa för mig. Och då tyckte jag liksom att det blir förminskande nästan. Mm. Men så måna om att, och det fattar jag också, att många av dem som är på Paralympics, bara att de är där är ju ofta otroliga bedrifter. Och liksom hatten av för allt som de har gått igenom och hur mycket de har kämpat. Mm. Men där är de där och tävlar, och då måste man ju se dem som att de är där och tävlar som idrottare. Mm. Och om det var någonting man fattade när man läste den här, han är djurgårdare för övrigt, Sebastian Modin, och rätt aktiv supporter, var ju att han hade en otrolig skalle och en otrolig instinkt för att tävla, och att för honom var det här är ju fullt allvar. Liksom. Mm. Men nu skulle han nästan snabbt glömma det, och det skulle bli en kul grej, och hur glad är du över det här silvret? Sådär. Det störde mig väldigt mycket. Sådär. Och jag tror inte de menar något illa med det.
Nej, men alltså det lilla jag såg, den reflektionen jag gjorde var att om man jämför med de andra OS-studion, som nu var det i det här fallet, så var det ju femman då som hade det. Men om man jämför en vanlig OS och ett Paralympics, så blir det som att Paralympics blir någon slags sådär liksom hjältegala över det. Sådär. Alla är hjältar bara för att de är där. Och jag tror att även om man kan konstatera att de säkert är det, så är det nog inte så många av de här idrottarna vill se sig som. Utan de vill se sig som att vi är elitidrottar inom vår genre. Medan när det är vanligt så är det bara tävlan och guld och så där, man ställer höga krav och kan vara lite mer kritisk, även om vi efterlyste det ännu mer kritik och så kanske under femmans OS. Så blir det någon slags snuttifiering av det som de gör, bara för att de gör det mot alla odds.
Mm, även precis, och nu går jag mycket efter det här just med Sebastian Modin. Jag ska ju verkligen inte göra anspråk på och har sett precis allt, och jag satt inte uppe varje natt och kollade på tävlingarna, men såg rätt många studioprogram och en del sammandrag och sådär. Och det var någonting som jag reagerade på, för det är en stor satsning av SVT, de har mycket folk och de har ju inte supermånga rättigheter, så det här är någonting de verkligen kan satsa på. Så det fanns någonting i tonläget där som gjorde mig lite bekymrad, framförallt kopplat till honom som var så extremt liksom inriktad på att han ville komma därifrån med ett guld. Sådär. Och det behöver inte betyda att han sen tycker att allt var hemskt där, men att det fanns liksom ingen balans. Och så tyckte man var ganska dålig på att förklara om man inte hade förkunskapskraven på. Det finns ju jättemånga intressanta frågor att ställa sig. Det är då till exempel att Sebastian Modin fick starta visst antal sekunder före den här kanadensaren som vann, beroende på att han har större synfel. Det fick man inte reda på så mycket heller om liksom hur man kommit fram till det. Det måste ju påverka jättemycket. Man tog chansen ganska dåligt att förklara, utan det var lite snömos att vad är viktigt för Sebastian att ta guldet, och så var det en snömoslista. Fokus på rätt saker. Tekniken måste sitta. Tänk positivt ungefär. Sådär. Så alltså, där kändes det också som de hade mycket. Och, jag menar inte, för det kan ju också vara en balansgång förstås. Om folk sitter där med stora förkunskapskrav, så vill man också inte bara få allting förklarat för sig hela tiden. Men det är också, det har ju väldigt stor effekt såklart. Tänk dig själv, om du ska, han ramlade ju sen och kraschade till exempel i ett lopp senare, där det inte riktigt hade funkat kommunikationen med guiden. Det är ju en sån jättegrej jämfört med en längdåkare som tävlar vanligt. Så ja, jag blev lite bekymrad där.
På tal då om snömos och medbevakning, så vi tog aldrig riktigt upp det när det seglade fram här för ett par veckor sedan, men i samband med då att Zlatan skulle inviga sitt nya paddelcenter, så var det ju den här tillställningen då väldigt många reportrar dök upp, och Pogba var där, Henrik Larsson var där och
Jörgen Persson.
Jörgen Persson var där. Men de som höll då i den här själva tillställningen, som var konferensiär, det var ju Jesper Husfeldt och Anna Bolin. Och det blev ju en del rubriker om det, och jag reagerade direkt när jag såg det.
Lasse Granqvist tog upp det.
Ja, precis. Han högg lite på den här saken, just att han skulle kanske inte själv tacka ja till ett sånt här uppdrag.
Och han hugger ju inte jätteofta.
Nej, det gör han inte. Så därför så blev det ju lite tyngd när han gör det. Det är ju också kollegor till honom, ska man komma ihåg. Så det är all heder åt Lasse som faktiskt vågar säga någonting där. Men det som nästan gjorde att jag blev ännu mer, alltså det första var bara någon slags förvåning att omdömet av Anna Bolin, Jesper Husfeldt, att tacka ja till en sån här sak. Det gjorde mig lite brydd. Men sen när man läste Erik
för
Westberg...
Att bara, det kanske ändå några som undrar, men alltså poängen här är att det är inte någon ICA-gala eller något sånt där, utan det är någon som de också potentiellt ska bevaka snart.
Ja, exakt. Det är ändå så att även om det inte är Zlatan som de skickar sin faktura till, så är det ändå Zlatans gäng som de skickar sin faktura till. Och då hamnar man direkt i någon slags intressekonflikt eventuellt framtiden. Men det som gjorde mig faktiskt förbannad var när jag läste Erik Westberg, då, TV4-gruppens sportchef, när han skulle försvara och på något sätt försöka... Ja, helt enkelt ursäkta det här framträdandet från de två som är ändå frilansanställda med frilanskontrakt, tror jag båda har.
Lite apropå Lasse Granqvist kritik.
Ja, precis. Där han i princip inte fattade någonting. Han pratade som den värsta sortens politiker som inte vill kännas vid någon typ av kritik och försöker vifta bort och svara inte ens på frågan, utan han har någon slags manus som han förhåller sig till. Och där han framförallt tryckte på att ja, men de var inte där som TV4 eller C-more-profil, utan de var där som privatpersoner och gjorde det här. Men de hade ju ändå fått ett godkännande, tar jag för givet, från någon på TV4-gruppen att vara där. Och det är inte så att Zlatan och Zlatans gäng, de tar ju dit de två för att det är profil också. De är proffsiga, de tar inte dit Bosse och Jessica som aldrig har gjort detta som privatpersoner, utan de tar dit dem för att de är duktiga på det här. Men det är snömoset då, om vi ska återgå till det som han stod för där, det var någonting i hästväg faktiskt.
Det blir ju en speciell situation. Nu, jag vet inte om jag tog upp den här, men det var ju en krönika som jag läste då på Paddelfeber, eller vad det nu hette, sajten som då handlade om paddel. Som dels var lite bitter över att så lite hade handlat om paddel och så mycket om eventuellt Zlatan till landslaget. Ja. Men enligt den skribenten då så hade det gått ut och information om att det här kommer hända den här tiden ute i det här paddelcentret, och med en inbjudan då till vissa journalister. Men och enligt den här skribenten så hade det också gått ut en önskan om att man inte skulle berätta om det här visst antal timmar innan, för att undvika, jag antar, kaos i centret, att massa fans skulle kommit dit. Det hade varit kul om någon bara hade struntat i det och bara twittrat ut: Zlatan kommer spela paddel i Årsta imorgon kväll, stick dit, morsa. Nej, det fattar jag. Men det blir ju speciellt med överhuvudtaget en person som Zlatan, som han går ju förbi en mixad zon såklart de gånger han spelar match. Nu har han ju inte spelat mycket matcher annars, numera när han finns tillgänglig för lite längre intervjuer eller gör mediaframträdanden, så är det ju kopplat nästan alltid numera till en specifik grej. Och det kan vara då med hans klädmärke att göra, eller det kan vara Volvo eller hans parfym. Eller så kan det vara nu då som att han ska inväga ett paddelcenter. Det är ju inga optimala förutsättningar förstås för en journalist, och man kan ju föra en diskussion om man ens borde åka dit då, för att det riskerar att ge väldigt mycket, det blir reklam för det han ska göra. Jag fattar absolut att man skickar till sin reporter där, om man jobbar på Expressen eller Aftonbladet eller Fotbollskanalen eller vad det var, för att det finns ju ett nyhetsvärde såklart, att många undrar vad, inte minst vad som ska hända med landslaget, och att det finns en nyfikenhet kring när Zlatan pratar. Och
man, ja, och då känner man att man saknar Zlatans app, för den var ju så himla informativ.
Ja, den la ut texten ofta.
Rest in peace.
Ja, verkligen. Man är fortfarande inte intervjuad av den som skötte appen och skrev frågorna. Ja. Som vi fick så väldigt hade korta.
Hade grunt någon väldigt bitter person nu och känner att jag fick heller riktigt något genombrott där som jag trodde jag skulle få.
Han fick kanske ändå fakturera bra, vem vet. Men sen, och sen är det ju, ska vi säga då heller, att det är inte så att de skriver om hans, de skriver inte särskilt mycket, de skriver väl varför han var där, men de gör ju inte en massa reklam i onödan för hans varumärke eller affärsverksamhet i det här fallet, utan nyheterna handlade ju om då när han lite lagom öppnar på dörren till landslagsspel. Och så, jag kan ju bara gå till mig själv att så här, antingen så kan man ju säga nej till allting då, de intervjuerna på den gången tiden som jag gjorde med Zlatan, undantaget någon kanske, hade ju inte skett utan Nike till exempel. Det är ju definitivt inte optimalt. Det hamnade i medierna en gång, det var väl, jag vet inte om det var min sportchef eller om det var chefredaktör som blev intervjuad, och även jag blev intervjuad, och det var nog, jag var ganska ny på Expressen då, hyfsat i alla fall, och det var nog första gången jag överhuvudtaget tänkte till att ja, just det kanske finns en problematik här, så där med att då krävs det att skon är i bakgrunden och så. Det är ju inte optimalt. Sen får man väga det mot att så där väger det andra över, och då gör de den bedömningen här att ja, det väger över, för det finns så mycket nyhetsvärde kring vad Zlatan har att säga, och vi kommer inte åt honom ofta, och han, väldigt många är nyfikna på om han ska spela i VM eller han skada eller vad det nu kan vara. Men jag tror alla fattar som åker dit att alltså reportrar och så från Expressen eller Aftonbladet eller var de nu är ifrån, att det är inte 100% bra.
Men om jag ska bara säga en sak till här, bara innan vi släpper paddelgrejen, så just med Husfeldt och Bolin, för det som förvånar mig är hur de resonerar, för att när de ska eventuellt leda en studio i sommar när det är VM, och de, eller om det är Allsvenskan i Husfeldts fall, eller Bolins fall för den delen, och de hamnar i en situation där de ska diskutera en spelares, att det är en spelare som eventuellt har liksom, sitter på dubbla stolar i något fall. Alltså det skulle kunna vara så att en ny huvudsponsor går in i Malmö FF tungt. Och att, eller säg att det är Nike som går in i Malmö FF. Och så har då en kontakterad spelare ett personligt avtal med Nike. Och så går de in i Malmö och så ska de försöka konvertera den här spelaren. Sådär. Är det därför du går dit egentligen? Och då blir någon typ av schism och sådär. Nu hittar jag bara på någon typ av nyhet. Och dramaturgi en nyhet. Men att de ska leda en sån diskussion med någon slags trovärdighet, när man själva vet att de har suttit på liknande dubbla stolar en annan gång. Och det diskvalificerar nästan dem för att leda den diskussionen. Tycker jag, om man har verkligen journalistisk integritet.
Ja.
Och jag vet inte om de har tänkt så långt, eller om de bara tänkte på, här har vi en faktura att skicka. 100 lök. Ungefär skulle jag gissa att de fakturerar för en sån eftermiddag. Fall det är bara pengarna som tar över vettet.
Ja, om vi ska spinna vidare lite grann på, för det känns ju också som att han sa ja, lagom mycket för att det ska bli, och han var ganska på gott humör.
Ja, det läste man. Eller, många gånger,
och att många är glada över det. Och så var det då lite...
Kul om man har varit på dåligt humör, han ska man säga alltså någonting själv.
Men man vet aldrig. Ja. Men det var då lite lagom kittlande citat om att dörren inte var helt stängd till landslaget. Och sen dök det ju faktiskt upp en intervju som man tror jag gjorde med Reuters. Det hänvisades i alla fall till nyhetsbyrån Reuters bara för någon vecka sedan. Där det då igen var lite flörtande med VM och vill jag så är jag där, sa han bland annat då. Och har man fortfarande då en situation där han inte spelar några matcher och har inte gjort så på lång tid i Manchester United. Mm. Och man kan ju undra, och Janne gör ju så gott han kan för att dansa runt de här frågorna. Men man kan ju fråga sig, så som situationen är med landslaget som är alltså samlas nu för att möta Chile och Rumänien. Det var ju inte den enda som la av efter EM 2016. Det var ju några fler som hoppade av. Mm. Och givet hur lite det ser ut i landslaget, det kanske är några andra namn han går att fundera på.
Mm. Ja, framförallt skulle jag väl säga det, Pontus Wernbloom.
Inte Isaksson med straffräddningen.
Ja, kanske.
Och Robin Olsen som är skadad.
Ja, visst, jag skulle fundera på det med det varit Janne. Absolut. Men ja, framförallt kanske ändå Pontus Wernbloom, med tanke på hur det också ser ut nu med Albin Ekdal inte med mig i truppen, och nu Hiljemark visserligen tillbaka och så.
Jakob Johansson och
Jakob Johansson är skadad och så att, men också med den form och den erfarenhet som faktiskt Wernbloom har, och den också liksom dynamiska, alltså han kan spela lite överallt, det är ju en drömspelare har i ett mästerskap på grund av skador och sådär, att han kan spela lite, han skulle kunna spela anfallare liksom.
Han gör ju vad det ser ut som en riktigt stark säsong med CSKA Moskva, han blev ju målskytt också när de slog ut Lyon här.
Ja, han har gjort en hel del viktiga mål och så, och är ju självskriven i CSKA Moskva. Men han meddelade ju då efter EM i Frankrike 2016 att det var slut med landslaget. Han hade inte energin eller viljan att satsa vidare. Och angav också skäl till att han ville vara med sin familj. Och man kan ju förstå honom, han fick ju 0 minuter i EM 2016.
Och jag tror han fick 12 minuter i EM 2012.
Så,
det var de sista 12 betydelselösa minuterna i den avslutande matchen mot Frankrike.
Ja, just det. Så han har gjort 12 minuter på 2 mästerskap i Sveriges landslag. Och han var ju definitivt inte någon av Hamréns favoritspelare.
Han hade ju en ganska märklig landslagsperiod, för han var ju det i början ju. Mm. Det som brukar hänvisas till Hamréns smekmånad, där var ju Wernbloom en som verkligen slog igenom och gjorde ju mål till och med. Och det var ju då det skrevs rätt mycket om honom, och han blev, ska man säga, lite stor även utanför blåvita kretsar. Mm. Och då spelade han väl fortfarande i Alkmaar, gissar jag. Mm. Så han startade ju kanon. Och sen så, vi minns ju väl att steget var kort, både från läktare till startelva och tvärtom. Och på slutet så fanns han ju bara med i mängden. Och det är klart att en sån spelare som Pontus Wernbloom, om man inte ger honom, för jag minns vissa landskamper när han liksom skickades in i andra halvlek och kändes inte som att han riktigt hade en tydlig roll. Han ska ju vara ganska dominant på planen och på så sätt en ganska dålig sådär kasta in spelare. Det är klart att han kan göra, nu ska du gå in och kötta här, men han kändes lite, nästan lite vilsen sådär. Man känner inte igen den Pontus Wernbloom som man förknippade honom med annars. Det känns ju potentiellt som en spelare Jan Andersson gillar väldigt mycket
definitivt.
Också.
Ja, definitivt. Det känns som att de är som gjorda för varandra, skulle jag faktiskt säga. Att båda rätt enkla personer har att göra med, tror jag, och att de skulle faktiskt tycka om varandra, tror jag. Så att det är ju frågan för han lät ju, jag kommer ihåg att det var i strax innan jul, tror jag det var, kanske efter, just det var efter att United hade vunnit mot CSKA Moskva och Wernbloom var där, han spelade inte matchen, han Champions League match och han satt på läktaren, men då intervjuades han av Viasat, tror jag, efteråt, och det blev några rubriker då, och då framgick det ändå som att han stod på sig, nej för fan, jag har sagt att jag har slutat i landslaget och det ska jag hålla och så. Men nu då så är det ändå lite annorlunda, så Janne borde verkligen, han skulle varit en central spelare just nu i sin form, tror jag. Och att han kanske känner, för jag funderar på det, att han har ju sin äldsta son, Mille tror jag att han heter. Han är väl i 6 eller 7 års ålder nu.
Är han så gammal? Jag minns när han var bebis och jag satt och intervjuade Pontus i Moskva.
Ja, det gjorde det. Ja, det ser jag. Men eventuellt så är han intresserad av sin pappas fotbollskarriär och kanske själv har börjat liksom, ja, gilla fotboll och så. Och jag skulle inte bli förvånad om det skulle vara det som kanske får ändå Wernbloom, om hans son Mille säger, men pappa, det är klart att fotbolls-VM, du har en chans du aldrig kommer få igen. Så
det var så vilken vältalig sexåring. Du har en chans.
Ja, men, pappa, jag vill se dig spela fotboll i landslaget, i den gula tröjan och så. Och det skulle, alltså jag minns ju när jag var över och träffade The Killer, Mikael Svensson i Southampton, efter att han hade varit där många år och haft sitt skadehelvete. Och den, hela den texten på något sätt, den byggde jag utifrån att vad är det som driver honom? Han gick igenom det här. Han hade så otrolig smärta. Och du vet, när vi satt och fikade och vi skulle resa oss upp och gå bara 20 meter till hans bil och sånt där. Det tog honom 10 minuter för att hans knä behövde liksom tid att komma igång. Ändå så var han en Premier League-spelare och sådär. Oh. Och så liksom försökte hela tiden. Och sen efter typ andra dagen då när vi hade pratat, vad är det egentligen som driver dig? Du är liksom 33 eller 34 år gammal. Och vad är det som driver dig? Så då sa han det, ja men det är... Det är min son liksom. Jag spelar för att han vill så himla gärna se mig springa ut en gång på en plan i Premier League. Och det har jag lovat mig själv att jag ska göra allt jag kan för att jag ska ge honom det. Du säger inte att
tror du att, och nu, det här, nu tänker jag inte just på Micke Svensson och inte Pontus Wernbloom heller, men att det är ett resonemang man ibland har hört om att, man, att ens barn gärna ska få se något stort som pappa upplever. Tror du inte ibland ändå att det egentligen har varit tvärtom? Att jag vill gärna att min son se mig.
Nej, men absolut, så kan det ju vara. Ja. Absolut. Så är det säkert. Ja. Men det spelar ingen roll egentligen i det här resonemanget med Mille och Pontus. Jag tror att det är det som kanske kan få Pontus att trilla över och in i landslaget igen. Jag hoppas det.
Men tänk om Janne ringer till Pontus och är inne på den här linjen och övertalar honom att komma med till Ryssland och sen så göra 0 minuter. Det är så här, just det som han har, då skulle han inte vara glad efteråt.
Nej,
så det ligger väl i hans vågskål också.
Nej, precis. Men på tal bara om en sista liten sak. Minns du vem som var tredje keeper i Sverige under EM 2016?
Nordfelt var inte med där. Robin Olsen var ju med bakom Isak.
Ja, han var väl andra keeper, skulle jag tro.
Var det Patrik Karlgren?
Ja, det var det. Ja, det är ändå någon slags tidsmarkör också. Det har gått mindre än 2 år. Han är ju så himla långt ifrån.
Konjaspår.
Ja, han är i Konjaspår och spelar inte. Jag tror inte han har gjort en... Jag kan ha fel, men jag tror inte han har gjort en minut i Super League, som den heter. Och de är väl i princip i bottenträsket där också. Så att hans karriär har inte riktigt pekat uppåt sedan 2016. En av huvudpersonerna i förra veckans fotbollsfilosofiska rummet var ju Mohamed Salah. Han gjorde ju som bekant 4 mål mot Watford här i helgen och visade väl upp att han ändå har någonting som gör att han kan kalla sig en bra målskytt i alla fall.
Vad tyckte lyssnarna om fotbollsfilosofiska rummet?
mest positivt.
Ja.
Vill du säga,
det var några riktigt negativa.
Ja, några som tyckte att det var riktigt dåligt, riktigt platt.
Ja.
Men många som tyckte det var bra.
Ja.
Vi får skriva på det där. Vi får se om du kommer tillbaka någon gång.
Mm.
I alla fall så såg jag efter matchen där mot Watford då, 5-0 matchen, att jag undrar om det var någon i Liverpools trupp som lade upp en sån här Insta-story med Salah från omklädningsrummet på Anfield.
Någon i laget?
Ja, och bara det är ju en grej, för att jag vet om att det är förbjudet i Liverpool att filma i omklädningsrummet. Men då är det någon som gjorde det ändå. Och då ser man Salah där, han är god och glad liksom. Jag hade inget ljud på, så jag såg inte. Men i bakgrunden så, säkert kanske 10 meter bak då i den här lilla filmklippet, så ser man in i duschen. Och jag blev direkt nyfiken, vilka är det som står och duschar där? Och så slog det mig att båda de två spelarna som jag såg inte vilka det var, de hade röda speedos på sig.
När de duschade?
När de duschade.
Klubbspeedos?
Ja, eventuellt är det ändå med en liten LFC-logga på i skrevet. Mm. Jag vet inte om det är så, men det
har inte med religion att göra.
Ja, det skulle kunna vara så. Jag vet inte, det är ett par som är muslimer i Liverpool, Emre Can och Salah. Kanske det är av respekt för dem. Jag vet inte.
Ja.
Men i alla fall så gjorde man intresserad av många olika anledningar. Så, varför har de röda? Har de klubbspeedos på sig? Är det någonting man får liksom? Om man får två par klubbspeedos för att man ska kunna ha duscha i? Eller är det liksom, ja, det här med om det är så att de gör det här för Emre Can och Salah skull, det är jättefint i så fall.
Det har ju förekommit och blivit en trend nu nästan när man ska presentera nya spelare, när man har värvat någon, så brukar ju klubbar på sociala medier försöka vara lite roliga med olika typer av exempel. Mjällby var ju ofrivilligt rolig när de presenterade någon på Donken nere i Blekinge för ett tag sedan. Men vad det var, det var Alexis Sanchez att spela piano, va?
Mm.
Och sen var det Crystal Palace eller vilken klubb var det som hade den här som anspelade på, alltså Vatikanen har den här vita röken när en ny påve utser, och de hade vit rök från någon sån här riktigt sunkig grill, fish and chips ställe. Men kan man tänka sig i framtiden att för att spexa till det riktigt, att istället för att stå med tröjan när man är nyvärvad så står man med ett par röda speedos och håller upp för kameran?
Kanske.
Men är det en regel på att man inte får,
vad sa du där i början? Det är det många omklädningsrum. Faktiskt. Men det är väl för att ingenting ska liksom, man ska känna att det är sitt liksom privata rum där ingenting ska få komma ut. Och det är ju ändå en sak som har diskuterats. Som diskuterades, var det förra säsongen med Hammarby, och jag tror vi pratade om det i podden i samband med det.
Att Björn Paulsen syntes naken.
Ja, precis, syntes naken. Och Simon vet ju att de har ju kämpat för att få tillträde till omklädningsrum, och det var ju väldigt svårt när Henrik Larsson var tränare i Helsingborg.
Mm, och Rasmus Elm gjorde ett sällsynt utspel också där han vände sig mot detta.
Ja, precis.
Jag minns att Håkan Mild, när han var sportchef i IFK Göteborg och försökte anpassa sig till sociala medier och hur stort det hade blivit bland spelarna och speciellt yngre spelare, att marknadskillen där, André Häggblad, var väldigt mycket inne på att spelarna skulle synas mer och kanske blogga, och de får gärna twittra och instagramma och sådär. Tror du Håkan Mild också tyckte det var en bra idé?
Jag tror inte det.
Nej, de fick väl debattera lite där. Då kom de överens om, tror jag, att det skulle gå en timme efter match innan någon fick göra någonting, skicka ut någon bild eller någon tweet eller något sånt där. Vi har väl haft i världsfotbollen exempel på folk som har twittrat från bänken och sådär till och med.
Mm.
Så där är ju speciellt. Men jag vet inte vad som gäller för allsvenskan nu i år, om det kommer vara kameror. Personligen fattar jag verkligen faktiskt varför man inte vill ha det.
Mm.
Det skulle nog inte jag vilja heller. Att det är någon form av integritet också. Mm. Så.
Ja, precis, så är det. Och det leder ju mig till då att prata lite grann om det som man aldrig... Alltså det finns ju en någon slags... mystik runt det som händer i omklädningsrummet, framförallt kanske i halvtidspauserna, det som händer efter matcherna när de duschar och sådär. Visst, ibland har man hört att det har varit en fight och så, kanske internt, men det som händer i omklädningsrummen i halvtid, det får man ju inte reda på, för att även om Simon hade lite rörligt material så var det utan ljud alltid.
Mm.
Så man fick ju gissa sådär.
Så tror jag även det har varit i hockey. Om man kan ha sett ibland någonting så här. Ser vi att det är skarpa tongångar i Malmö som omklädningsrum är. Man ser någon trend, men man hörde ingenting då.
Nej, precis. Men och detta då aktualiserades här i mitt huvud när jag läste. Det var ju en rätt lång text här i The Observer i dagarna. Som handlade just om halvtidspauserna. I framförallt i England kanske man pratar om.
Ja, i och med att vi inte får riktigt reda på vad som händer där så blir det också mytologiserat förstås.
Mm, exakt. Mm. Och Jörgen Lennartsson, var citerad, ja. Uppringd av The Observer.
Ja, ganska många citat.
Ja, det får man säga. Ja. Och det var i samband med då att England mötte Sverige i U21-EM. Och England ledde med 3-0 i halvtidspaus. Och vad sa du då, Mr. Lennartsson, i halvtidspausen?
Eftersom ni sen gick i kapp till 3-3.
Precis. Mm. Och han pratade då om att han dels tog lite inspiration från Liverpool. Deras bragd då 2005 i Istanbul när de lunde också med 3-0 mot Milan. Och påminner om att kan de så kan vi. Och sen så pratar han också om...
ja, det men... hade jag kunnat säga.
Ja. Men sen börjar han då prata lite mer om att okej, killar, vi delar in den här andra halvleken i 3 stycken 15-minuters perioder. Vi försöker göra ett mål i varje. Och för varje mål som vi gör så kommer de tappa. Det kommer bli lättare och lättare att göra det där. Nästa mål i nästa så. För de kommer börja känna. Och sen så blir det ju ändå så att England vann. Sen då, efter förlängningen.
Ja, precis. Ja, straffar till och med. Men det var väl det klassiska att man, det ska komma från er själva. Så han hade ställt frågor till att tycker ni att England har varit spelmässigt väldigt mycket bättre än första halvleken? Mm. Nej. Tror ni att det är omöjligt för er att göra 3 mål så som de gjorde? Nej. Då har de liksom, man fått dem att gå med på att, att det kommer från dem.
Så, precis.
Det är inga konstigheter egentligen.
Nej, exakt. Nej, och sen så var det ju så då att det som är lite grann essensen av den här artikeln i The Observer är ju att ska man skälla eller inte skälla om man är tränare? Och så pratar han med psykologer, han pratar med de som leder tränarutbildningar och sådär. Vad är det ni säger till de som håller på att skolas nu till elittränare? Hur ska man agera? Och om ett lag ligger under med 3-0, ska man gå in och köra hårtorken? Eller ska man gå in och försöka liksom justera och vara lugn och metodisk och köra Arsene Wenger som då används som ett exempel på den som aldrig skäller? Det är det mest kanske drastiska som han har gjort i en halvtidspaus ska ju vara det att han en gång bara, när han var missnöjd efter första halvleken och kände att det var lamt spel så satte han sig bara ner tyst i 15 minuter. Och sa inte ett ord. Och sen gick de ut och spelade. Sen vet jag inte hur det gick. Men, det får man ändå säga rätt drastiskt. Att det skickade ut en tillräckligt tydlig signal. Att jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej. Nu får ni faktiskt rannsaka er själva.
Nej, det finns ju några sådana här exempel på när någon går helt utanför boxen. Var det Hall som valde att dra sitt halvtidssnack ut på plan?
Ja, just det.
Och får man den där gamla... Fan hette han nu? Allison hette han väl, den gamla Manchester City-managern med cigarr på 80-talet som beordrade spelarna till gymmet och köra stenhårt i 15 minuter för han tyckte inte de var vakna. Liksom, sådär. Och ett klipp som hyfsat flitigt tittat på med Neil Warnock när han ledde Huddersfield. Det är ju då motsatsen till Wenger eller kanske till Jörgen Lennartsson också. Då har de då kameror i omklädningsrummen. Det här är väl dokumentärt för någonting, tror jag. Och han går loss totalt. The fucking first goal, Dad. You and Chris Billy, soft as shit. You're letting him fucking back into the whole fucking day, you. And now I'm him. You're in fucking Latvia. You and you come off. You're in fucking Latvia.
Då var Latvia. Where's Latvia?
You're in fucking Latvia. Så här, och han är otroligt arg då. Så där. Och det som idrottspsykologen säger i artikeln är väl att vad är faran med... Man skulle kunna säga att en uppsida eventuellt sett är att den här utskällningen, den vill jag inte få igen.
Nej.
Att man liksom lite av skräck då rycker upp sig. Men han argumenterar då för att det snarare är så att man riskerar att känna sig sårad. Och att vara sårad är ingen bra drivkraft att ha.
Mm.
Eller att man tappar självförtroende och känner sig sämre efteråt helt enkelt istället för tvärtom.
Ja, vi återkommer ju till det här allt ofta tycker jag. Det är väl för att vi själva är småbarnsföräldrar. Sådär. Men det känns som att tränarskapet, alla som är fotbollstränare som inte är föräldrar, de börjar på minus någonstans. Det är ju lite grann som man själv är barn och man känner att ens barn har gjort någonting som man vet. Instinktivt så känner man, fan nu är jag arg. Men så vet man det, jag ska inte liksom vara arg för att det är inte bra. Liksom. Det ska man inte vara. Här ska jag försöka vara pedagogisk på ett sätt och liksom prata på ett visst sätt som gör att de kanske inte gör det här samma sak en gång till. Ja, det var min lilla... Jag bara känner så när man pratar om de här sakerna så känner man så mycket. Ja, men det är föräldraskapet. Det är nutshell alltså.
Ja, och sen blir det ju... För de många argumenterar ju, både spelare Scott Carson blir också intervjuad i den här artikeln. Målvakten. Och han säger just det. Han verkar ha upplevt...
Satt ju på bänken faktiskt när Dudek räddade Liverpool.
Ja, det gjorde 2005. Han, ja. Just det. Mm. Jävlar vad många olika målvakter England har haft efter att de hade först Chilton som stod så länge och sen Simon. Men han berättade, han verkar upplevt alla möjliga typer av ledarskap, men han säger med någon som skäller väldigt mycket, så alltså, då blir ju risken att efter ett tag så sätter jag mig i hörnet och stänger av. Så van vid att han står själv, så jag tar inte in det han säger. Så man bara, som en försvarsmekanism så zonar man iväg. Alltså, då har ingenting gått in, så han verkar inte tycka att det är bra. Sen har ju spelarna såklart visst mandat att säga, för det är kul att få skäll såklart och få kritik. Men det perspektivet kom han med då. Sen visade det sig ju då att de håller i de här kurserna, tränarkurserna, och det är en UEFA-instruktör som berättar också att i högsta kursen, jag vet inte om det här gäller, om det är UEFA Pro överhuvudtaget, men, för det här var ju en engelsk artikel, men att man, där tar man upp saker som kroppsspråk kopplat till hur en tränare agerar inför gruppen alltid. Ja, vokabulär man använder. Men kommer då fram till att det där är viktigt, men en sak är ännu viktigare, och det är då tydlighet. Att vad som än sägs, så, och du kan testa att ha något inspirerande brandtal. Roligt att Steve Coppell uttalar sig och tycker att jag är ganska dålig på brandtal. Jag är ingen Churchill, säger han. Jag kan inte alltid
lite ledsen, så.
Förvänta sig. Ja. Men han säger, det kan du köra, eller så kan du köra som Wenger, men det viktiga är att spelarna ändå vet vad de ska göra när de går ut.
Ja, tror du att det var väl Roy Keane som gjorde det någon gång? När han var tränare, han kom rätt in i halvtidspausen. Först han gör en kung-fu-spark på taktiktalen, sen gör sönder. Ja. Är det tydligt nu?
Ja, det är ju tydligt i någon mån. Det är tydligt att Roy inte är nöjd. Men det är inte jättetydligt med vad han vill att saker ska ändras på. Den där, den är ju också lite mytologiserad då, den här halvtidspausen som du är inne på med Benitez i Istanbul 2005. Och där har man då velat få reda på vad sas där egentligen. Och sätter en oerhörd tilltro till vad som kan ha sagts. Medan kanske någon annan skulle säga att han satt in Dietmar Hamann, va, till exempel. Ja, kanske absolut. Det fick lite
större. Ja, men det är faktiskt väldigt intressant. Just den halvtidspausen är intressant ur många aspekter. För att jag har ändå läst de flesta självbiografierna som Liverpool-spelare har gett ut efter det. Och har läst det mesta som... Det finns ju så många olika varianter vad som hände.
Hur lång var den där halvtidspausen?
Ja, men det är ju det som är så sjukt. Det är ju precis som att det finns fem olika förklaringar till varför de vände. Bara snabbt gå igenom. Så det ena är att spelarna hör You Never Walk Alone från fansen ute på Atatürk-stadion. De känner att shit, kan de sjunga trots det här läget så kan vi gå ut och försöka spela. Någon annan var att Steven Gerrard höll ett brandtal och sa att nu ska vi visa pride och sådär. Det tredje var att Benitez gjorde de här justeringarna. Han bytte in Hamann och att han var på väg att ett tag spela med 12 spelare för att han hade i sin iver och sådär. Det tredje var att Benitez bara hade sagt i princip, det enda han sa, att det var helt tyst i omklädningsrummet, var att han sa det här som blivit lite klassiskt, så att nu ska vi visa lite stolthet för klubbmärket och så. Alltså det finns så många olika, så det finns inte ett svar egentligen.
Vilken lutar du mot?
Kanske att de taktiska bitarna faktiskt. det måste jag väl ändå säga.
Ja. Ja. Nej, man gillar ju efterhand att det där ska ha spelat väldigt stor roll. Jag tror i 99-finalen, den som United vänder och vinner, den dramatiska, där skulle då Ferguson ha påmint om att han berättade om en gång när han förlorade och fick gå förbi bucklan efteråt och den, hur det kändes. Och den att han, hur otroligt smärtsamt det var. Mm. Och så här, ni vill inte gå förbi den här bucklan idag och känna samma sak. Sådär. Medan så att någon annan kanske skulle sagt att ja, det var ganska bra att satt in Solskär. Och att han var i form den dagen och att Bayern inte hade riktig markering. Eller vad det nu kan ha varit. Men det fanns ju många roliga små bitar i den här Observer-artikeln. En var ju med en väldigt stressad Paul Ince som pressad tränare i, kan det varit Blackburn, när då kamerorna fångar upp, de Blackburn har gjort en dålig halvlek, inser tränare, vad ska han nu säga för att ändra på de här? Och så råkar kameran få en liten skymt av hans anteckningsblock som han tittar på väldigt allvarligt. Och där står det då bara, shoot.
Det är ju tydligt.
Det är tydligt, det kanske inte är så dåligt.
Ja, skit.
Ja, vi hade många lägen när vi borde ha skjutit. Det är budskapet jag vill föra ut. Ja, det är lätt att håna honom där, men kanske var det helt rätt. Men det var roligt just att han stod och tittade på den så här. Det här får jag inte glömma att säga.
Ja, men det var ju många tränare i den här artikeln som pratade om sina erfarenheter. De sa det att det fanns ju exempel på någon tränare som liksom förberedde sig nästan i 7 timmar inför en match, inför lördagens match, vad han skulle säga de här minuterna innan spelaren går ut i omklädningsrummet. Och han sa att det enda han tänkte på under första halvlek, vad är det jag ska säga under halvtidspausen? För att det var också det som de här som pratade om hur de jobbar nu på tränarutbildningarna i England och sådär. Att det var slående för dem hur många det är, framförallt före detta spelare, som har så himla svårt att prata inför en grupp. Att där, redan där har de ju ett stort handikapp. Och då blir det liksom mer en nervositet och då glömmer man bort att tänka på vad man liksom ger för instruktioner under första halvlek eller under andra halvlek, för att man är så nervös inför, nu ska jag snart stå och prata inför alla spelarna.
Mm.
Och man kan tycka att det är konstigt att man kommer så långt så att man får ett lag som spelar på en någorlunda nivå och man inte kan prata inför folk.
Ja, exakt. Många veckor vi inne på då, apropå att de flesta inte vill ha någon kamera där. Mm. Att det inte bara handlar om integritet utan det finns också en risk, och det argumenterade väl även någon extern tyckare i artikeln för, om att man påverkas av kameror och tenderar kanske att det finns en viss risk att man inte är sig själv längre. Man har ju då exemplet, för det har ju förekommit såklart i dokumentärer och så, bland annat gjordes det genom Sunderland som handlar om en säsong när Sunderland är risiga och åker ur, och jag tror det är Peter Reed som är tränare då, och han säger då inför i varje halvtidssnack så har han nästan som ett mantra så där, säger han hela tiden they can't stand us, they can't live with us, för att vi är så starka. Och det får inte så stor bäring efter ett tag eftersom de torskar varenda jävla match, och det kändes nästan som ett maner att han kanske blev, det lät bra inför kameran kanske. Där finns ju också en risk,
ja,
det, och efter ett tag bara, vad menar du? Vi förlorar ju hela tiden, Peter. Så, att det tenderar att man hamnar utanför sin vanliga, hur man skulle gjort annars, ja, helt enkelt. Sådär.
Det är om det är i alla fall kul att Jörgen Lennarsson hittar in i en ansedd brittisk tidning.
Mm. Den numera Danmarks scout.
Ja. Vi ska säga det då, det här avsnittet har vi gjort i samarbete med Simo, och det är ju Allsvenskan och Superettan som ligger runt hörnet här, och Simo visar alla matcher. Idag är det 10 dagar kvar till Superettans premiärmatch Halmstad-Helsingborg och 11 dagar till den allsvenska starten med Hammarby Sirius och Östersund-Djurgården i premiäromgången. Dessutom vill Simo påminna om att SHL-slutspelet nu börjar på allvar. Samtliga matcher i kvartsfinalserien har visat på Simo, och ikväll då onsdag är det kvartsfinal 2 mellan Malmö, Frölunda och Skellefteå Färjestad. Simo.se för att läsa mer om detta.
Ja, det här är också veckan när vårt nya nummer är ute.
Ja.
Vi la ut en artikel lite som smygläsning till helgen som var. Och det var ju då sa att Svante Samuelsson offside-debuterar. Det gör ju också Johanna Frändén.
Mm.
Och det är bättre att, för du har ju drivit den här satsningen lite. Det är ju något av en förändring i avslutande delen av vår tidning.
Ja.
Du kan väl bara berätta kort vad det är.
Ja, vi har ju döpt den till fotbollskultur, den här delen. Och det är ju en rad olika texter med en rad olika skribenter. Vi har ju känt länge att vi har saknat i tidningen, saknat det här liksom lite mer. Så inte kanske krönikeformatet, men mer liksom lite, för att vara lite pretentiös här, någon slags intellektuellt utrymme där man kan recensera, man kan komma med lite kritik, man kan göra lite spaningar från liksom fotbollskulturen. Det finns så många olika fält där som vi känner att det finns lite luckor i tidningen.
Ja, där det ofta finns ett frö som man är intresserad av, men som kanske inte riktigt lämpar sig i reportageform.
Nej,
och heller inte till till starten på tidningen, där
Nej.
Det är lite mer av plockkaraktär.
Ja,
och där skrev då Johanna en text om Fantasy Premier League,
ja,
och sin mammas som gick från helt ointresserad till att bli mer eller mindre besatt.
Ja, team Tio.
Ja, som väl hade,
ja, en bra Salla helg. Som kapten Salla i helgen.
Som kapten,
ja,
i helgen, ja.
Ja, men det är trevligt faktiskt. Och vi har Christian Daun har skrivit om en Martin Mutumba-föreläsning i Rinkeby strax innan jul.
Mm, Peronius.
Ja, Peronius skriver om att You Never Walk Alone tar allt mer plats på tyska läktare. Jag skriver om tv-serien Gomorra och kopplingar till Napoli. Vi har Erik Ejernqvist som skriver om Brøndby-supportrar och deras roll i Köpenhamnsfotbollen, kan man säga.
Mm.
Så det är, ja, men jag tycker att det började väldigt bra. Jag tror att det kommer fortsätta vara roligt. Så att det finns på offside.org och i nya numret. Och vi har då Svante Samuelssons härliga text om Etrit Berisha. Vi har den här Gais första delen i Boskorovic. Vi har ett stort porträtt på Ken Sema som Henrik Sten Ekblom har gjort. Vi har Millwall-texten här, gud, som Magnus Hagström
återvänder till Millwall då. Till en av
The New Den, 18 år efter det förra reportaget om Millwall. Vi har en liten härlig text om Portland Timbers maskott.
Mm. Timber Joey.
Timber Joey,
mm,
bland annat.
Mm. Och intervjuer med Moberg Karlsson och Jonas Lanto och
Paulsen.
Björn Paulsen och mycket mer. Så det hoppas vi att ni vill upptäcka.
Ja, det finns i butik för den som vill köpa numret fysiskt. Så finns det i butik torsdag.
Den är med imorgon.
Ja, precis.
Mm.
Och vi påminner än en gång om den här då offside-kvällen. På måndag den 26 mars i Göteborg på Boulevarden. Och vi ska inte upprepa Swish-siffrorna här igen, men gå in på Facebook-sidan, Offsides Facebook-sida, om ni vill anmäla er, för det måste man göra.
Mm. Så hoppas vi att vi ses där, och det hindrar inte oss från att vara tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka förstås.
Herregud, nej.
Nej, och då blir det kanske mer Allsvenskan och landslaget. Ha det bra, hörni!
Hej!